är då det bästa respektive det sämsta möjligen med att bli äldre? Hur resonerar drottningen?
Ja, att bli äldre kan ju innebära också naturligtvis att vi blir svagare. Kanske sjukare. Och det är klart det är någonting som vi alla oroar oss för.
Gör drottningen det också?
Ja, ja det är klart. Det tror jag det gör vi alla. Det är några som säger att man kommer då in i reparationsålder. Och ja, det, men det är också naturligt, så att det är ingenting jag tycker man ska vara hysterisk över. Det är en naturlig väg som vi alla kommer att gå. Jag är det ganska matter of fact, så är det bara. Jag hoppas att jag ändå kommer att kunna arbeta vidare, att jag kommer att kunna åstadkomma mer, ska vi säga, hjälp för barnen, och att jag kommer kunna vara till stöd för kungen och för våra barn. Det tycker jag är viktigt. Så det är det som jag tycker man ska tänka på, vad som man kan göra i sin ålder. Inte att det är slut nu, men att vad kan man hjälpa mera med? Att det finns mycket att göra. Så jag ser det ganska positivt.
Tack så mycket. Och hoppas födelsedagen blir riktigt trevlig.
Tack. Tack så mycket.
Drottning Silvia igår eftermiddag, alltså www.buffert.se. Röda sidorna heter alltså den speciella hemsida för utsatta barn drottningen fick i födelsedagspresent av kungen redan igår. Den är då ett samarbete mellan BRIS och World Childhood Foundation och börjar fungera den 30 december, ska vi säga, inte ännu. Dagen före, den 29 december, sänds programmet om drottningens seminarium om barn här i TV4.
Den 25 december 2003, juldagen, konungens jultal.
Hans majestät konungen talar nu från Stockholms slott till svenskar hemma och i utlandet.
Kära svenskar hemma och utomlands. För flera år sedan var drottning och jag på besök i Vancouver. Där, i de gamla svenskbygderna, besökte vi ett hem för äldre och träffade bland andra en grupp svenskar som arbetat större delen av sitt liv som skogsarbetare. Kanada var nu deras hemland, men minnena och berättelserna om Sverige blev så starka att de spontant tog upp en gammal välkänd visa. Hälsa dem där hemma, hälsa far och mor, hälsa gröna hagar, hälsa lillebror. Ja, jag glömmer aldrig den stunden. Jag blev djupt rörd och kände en klump i halsen. Drottningen och jag skulle strax sätta oss på planet. Om några timmar skulle vi vara hemma i Sverige igen. Men det gamla skulle förbli kvar med sina minnen och längtan. Versen de sjöng är känslosam och inte mycket till poesi. Men den fångar en stämning som så här vid juletid blir särskilt stark. Och inte minst om man är långt hemifrån. Säkert har många av er som denna julhelg vistas utomlands sänt hälsningar till vänner och bekanta här hemma. För en del har det kanske stannat vid tankar och minnen. Det är särskilt till er jag nu vill rikta mig med en hälsning från vänner och släktingar här hemma. men också från mig och min familj. Några enkla ord som når fram till den som är saknad är viktiga livstecken. Det väcker minnen och kan skapa hopp om nya möten. Saknad och längtan innebär ofta att någon tänker varma tankar om en medmänniska. Även om den man saknar aldrig skulle komma tillbaka, så är det minnet av en varm och nära relation som betyder något. Och jag önskar att ni som i denna julhelg känner er ensamma och övergivna kan finna tröst i sådana minnen och i vetskapen om att det med stor sannolikhet finns någon som tänker varma tankar om just er. Men det finns tyvärr många i vår värld som givit upp hoppet om någon eller något att vänta på. Inte minst bland barn och ungdomar finns det idag många som saknar tro på framtiden. Drottningen har i dagarna firat sin 60-årsdag. När hon för en tid sedan fick frågan vad hon önskade sig, svarar hon: tänk om alla goda krafter kunde samverka och göra något för alla utsatta barn. Hennes önskan gick i uppfyllelse och resultatet blev ett givande seminarium i Bernhardsbiblioteket på slottet, där många eldsjälar utbytte erfarenheter om olika sätt att hjälpa barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden. Vi fick lyssna till många glädjande och positiva förebilder och vittnesmål om framgångsrikt arbete på detta område. Ibland när problemen känns oöverstigliga kan det kännas skönt att tänka på det ljus som trots allt lyser i mörkret. Många av er verkar i den andan i ett dagliga liv och arbete här hemma eller utomlands. Jag tänker då särskilt på er som arbetar inom den sociala sektorn, i biståndsorganisationer eller i kyrkor och medverka till att göra dagen mer uthärdlig och framtiden ljusare för så många medmänniskor. Jag vill tacka er alla varmt för era värdefulla och osjälviska insatser. Ni bidrar till att skapa hopp om en tryggare och fredligare värld. Vi behöver alla goda förebilder och inspiratörer i vårt arbete. Vår förra utrikesminister Anna Lindh, som så brutalt och meningslöst mördades i höstas, var en sådan. Anna Lindh hann under sin korta livstid övertyga många om att även det som ser mörkt och svårt ut kan påverkas och ändras till det bättre. Hon gjorde det med smittande entusiasm, gedigen kunskap och gott omdöme och blev därigenom just den goda förebild som många idag söker. Tron på vårt goda svenska samhälle fick genom mordet på utrikesministern se en ordentlig törn. Under året som gått har vi här i Sverige fått uppleva hur den vackra ytan även på andra områden har rämnat. Förhållanden som vittnar om brist på traditionell god moral och etik har avslöjats. Det har känts smärtsamt att upptäcka att den idyll vi trott och hoppats vi levt i har varit grogrund för lättsinne och girighet. Men de reaktioner som följt visar trots allt på en inneboende sundhet. Det svenska samhället bygger på en solid bas av gemensamma värderingar. Låt oss ta fasta på dessa och ägna tid och möda åt att bevara våra grundläggande värderingar. En hörnpelare bland dessa är tolerans och solidaritet med andra medmänniskor. Trots ökade möjligheter att lära känna varandra verkar inte förståelsen för andras värderingar och kultur har ökat. Vi måste vara öppna och visa tolerans. Det verkar som om vi glömt bort både orden och innebörden i den gyllene regeln som säger att allt vad jag vill att andra ska göra för mig ska jag vara beredd att göra för dem. Det statsbesök som drottningen och jag årligen genomför spelar en viktig roll i utbyte med andra länder och kulturer och är den djupaste bekräftelsen på goda relationer mellan två nationer. Under året har vi avlagt statsbesök i Thailand, Rumänien och Finland och varit värdar för två besök i Sverige, Tysklands president och Jordaniens kung. Till för ett antal år sedan var Tyskland en delad nation. En mur skar genom landet som en smärtsam påminnelse om det kalla kriget och om andra världskrigets fasor. Både drottningen och jag har i våra familjer upplevt det elände som det skapade. Det var därför av särskild betydelse för mig att få ta emot Tysklands president som högste företrädare för en enad tysk nation. Det är viktigt att i tider av motgång erinra om att försoning, återförening och en bättre framtid inte är omöjliga mål att uppnå. Detta manar till eftertanke och ger samtidigt inspiration till fortsatt arbete i mänsklighetens och humanitetens tjänst. Det gångna året kommer för oss europeer att gå till historien, bland annat för besluten om att utvidga den europeiska unionen. Först om några årtionden kan vi veta hur det kom att påverka vår gemensamma utveckling. Vår riksdag och regering har varit starka tillskyndare av EU:s utökning. Därför ligger det i allas intresse att ni som arbetar med att underlätta de nya medlemsländernas inträde i vår gemenskap av demokratier möter framgång. Det vidgade samarbetet kommer förhoppningsvis att förebygga konflikter mellan stater och människor och bli den garant för fred som grundarna en gång tänkt sig. Inget mål kunde vara mer angeläget på en kontinent som genom historien haft nog av hat, söndring och krig. Under 30 år har jag varit Sveriges monark. Och det stöd jag känner i svenska folkets starka förtroende har varit till stor hjälp och glädje under de gångna åren. Min strävan är att förvalta det på bästa sätt och att även i framtiden arbeta för Sveriges väl. Drottningen och jag upplever så mycket som uppmuntrar och inspirerar under våra besök och resor i Sverige och utomlands. Människor som i företag och i ideella sammanhang gör stora insatser för att leda utvecklingen framåt, lösa problem i vårt samhälle och vara till stöd och hjälp för andra. Dagligen får vi bevis för hur idérikedom, ansvarstagande och framtidstro är ständigt levande i vårt samhälle. Detta lägger grunden för den optimism vi känner inför det kommande året. Det gör även våra barn. De är alla vuxna nu och känner stort ansvar för sina uppgifter, både officiellt och privat. Kronprinsessan Victoria tar allt större del i arbetet med att representera Sverige och hjälper därmed drottningen och mig på ett utmärkt sätt. Prins Philip har bestämt sig för att gå vidare i sin designutbildning och prinsessan Madeleine i sina universitetsstudier i konstvetenskap. Idag sänder vi våra tankar till familj, släkt och vänner, men också till alla er andra hemma och utomlands. Från oss kommer en varm tillönskan om fortsatt frid och fred i juletid, om hälsa och välgång för er och för dem som står er nära. Jag önskar också er alla ett riktigt gott nytt år 2004.
januari 2004. Nyfödd prinsessa i Norge. Kort.
Norges nyfödda prinsessa ska heta Ingrid Alexandra. Det meddelas från Oslo idag. Prinsessan som föddes igår morse blir nummer 2 i den norska tronföddsordningen.
februari 2004.
Så till Vietnam med svensk närvaro just nu. Det har varit en lång resa, kanske lite för lång, men viktig för tiotusentals vietnameser, sa kung Carl Gustav idag när han besökte det svenskfinansierade pappersbruket Bai Bang.
Den svenska kungen möttes av musik spelad av en vietnamesisk barnorkester när han idag anlände till Bai Bang, ett av Sveriges allra mest omfattande biståndsprojekt som kostar 2,5 miljarder kronor av biståndsmedel. Bai Bang är också ett av de mest omdiskuterade projekten som SIDA har genomfört i den tredje världen. Kungen berättade efter besöket om att han redan på 1960-talet kom i kontakt med planerna på pappersbruket.
Då tillbringade en viss period på svenska SIDA. Och följde med olika projekt då, på den tiden tillsammans med generaldirektör Michanek. Och vi fick ett intressant utbyte och han kom faktiskt upp i slottet och tog med sig alla ritningar och planer just på det här projektet. Och därför har man ju faktiskt varit med innan det till och med kom till stånd. Och på då sättet är det väldigt spännande att se sådana här projekt. Vad var det slutet? Ja, det är inte slutet än, det är bara halvvägs. Och... Så det har varit en lång resa, men den kanske lite för lång har varit. Men nu är det ändå roligt att det går så bra. Och vad jag förstår, vad de påstår, att, eller säger att det går med viss vinst. Det skulle egentligen vara intressant att se om någon satt sig ner och räknar på det här.
För var det, ja, just det. Var det värt pengarna från Sveriges sida?
Ja, det är inte våra pengar. Det är ett biståndsprojekt. Men för deras del har det ju varit värt det. För det är ju... Jag vet inte hur många tiotusentals människor som bor där. Det var ju bara en liten landsbygdsdel tidigare.
I rasande fart besökte kungen, utrikesminister Laila Freivalds och en svensk delegation som följde med delar av anläggningen. En utbyggnad pågår där några svenskar med vana vid utlandsprojekt jobbar just nu. Kungen tog god tid på sig att tala med Torbjörn Johansson från Stenungsund och Kenneth Mattsson från Mörrum.
Vi lever med det här så att vi är nästan aldrig hemma i Sverige.
Nej.
Så att...
Var har ni senaste installation någonstans?
Chile.
Chile? Var ni i Chile senast?
Ja, jag var...
Han var i Chile. Jag var i Slovakien.
Ja,
vi åker runt. Res.
En cirkus som åker runt här alltså?
Ja, vi
kan ha
en cirkus på platsen här också. Kan ibland.
Kan det vara det?
Kungen är jag gamla skeppskamrater. HMS Vega 1967. Så fel på ett basen går.
Läng till? Ja, just det. Så går det också.
Ja. Och katten.
Var du besättningen då?
Ja, det tillhörde besättningen.
Okej, vilken besättning då? Ja, det var goda tider.
Det var goda tider.
Ja, det var bra.
Lars-Gunnar Erlandsson, Bai Bang i Vietnam.
Inför sin stundande 25-årsdag den 13 maj 2004 intervjuas arvprins Carl Philip av Bengt Magnusson i television.
Vår egen prins, Carl Philip, han fyller 25 år i morgon. Och idag ställde han för första gången upp på en längre intervju. Och det var TV4s Lasse Bengtsson som fick den äran.
Prinsen är ju född, kan man säga, rakt in i en uppmärksamhet, ett kändiskap rent av. Mm. När blev prinsen för första gången medveten om det speciella med att vara född prins?
Oj, en svår fråga. Ja, det kanske var när man var 10 kanske. Någonstans där när man var i Storlien. När vi åkte skidor eller på solen när journalister kommer och tar foton och sen då kanske man börjar förstå lite mer vad som gäller.
Hur kändes det?
Nej, det känns lite speciellt.
Var prinsen förberedd på det? Hade mamma och pappa sagt något?
Kom inte riktigt ihåg, men jo, det tror jag att de försökt liksom slinka in lite på något bra sätt.
Jag har med mig ett par bilder här som vi alla har sett någon gång. Till exempel den här på julbak.
Ja.
Hur var det?
Nej, det var roligt. Lite speciellt att kanske göra det framför filmkameror och reportrar, men det var kul.
Var du medveten om det då? Att det här fotograferades och förevigades?
Ja, men så stora kameror och förstod inte riktigt, men att det var något i alla fall speciellt.
Säger det där något om rollfördelningen? Var det Victoria som bestämde?
Ja, vad ska jag säga? Ja, som äldst blir det ganska naturligt att hon får då bestämma.
Var hon aktiv i uppfostran? Så hon var på och sa till och sådär, hur det skulle vara?
Ja, hon är ganska bestämd. Speciellt då en bestämd ung dam. Så. Ja, det är klart. Och när hon började i skolan lite tidigare än oss så förklarade hon hur skolan skulle gå till och kanske lärde oss lite små grejer.
Så att man skulle göra på rätt sätt alltså?
Ja.
Hur var prinsen själv som liten? Går det att beskriva någon speciell drag? Busig, aktiv?
Jag tror jag var ganska rätt lugn, tror jag. Ganska tystlåten kanske.
Vem i familjen är du mest lik?
Det är nog... Det beror på vad det är. Jag tror jag är väldigt lik pappa på vissa sätt.
Till
men
exempel?
Jag är även lik mamma också.
Till exempel?
Till exempel, intressen är väldigt lika. Förhoppningsvis tankesättet hos mamma kanske jag är.
Och systrarna då? Hur ser likheterna ut där? Olikheterna?
Det är samma där.
Är ni mycket olika?
Nej. Jag tycker på vissa områden är jag väldigt lik Victoria. Men
något exempel?
Ja. Också lite grejer vi gillar mer eller mindre samma saker. När vi i alla fall var yngre, båda gillade var kanske mer ute. Och ja, hålla på. Victoria är ju väldigt lik pappa. Så det blir ganska naturligt att vi tre gillar att göra då samma saker ute eller...
Och Madeleine och mamma gjorde mer lite saker för sig?
Ja, de är väl lite mer lika på det sättet. Men jag menar, nu på senare år så har jag och Madeleine blivit närmare. Eller blivit mera lika, om man säger så, med design och sådär. Och jag och Marlene har inte samma ska säga, roll som vi tror jag har. Och därför kanske det blir att vi blir mera lika därutav. Kanske.
För det är en stor skillnad alltså på den rollen. Den speciella rollen som Victoria har.
Jo, det blir det.
Jag förstår det. Här är en annan bild om offentligheten. Ja. Att hela tiden vara i fokus. Var det jobbigt?
Som liten tror jag det var väldigt jobbigt. Att förstå och handskas med det. När man var liten så kanske det man vill göra var ute och springa med sina kompisar. Men det kanske fick göra något annat istället. Så det var nog lite speciellt.
Saknade prinsen någon gång tydligt så där det här att få vara en alldeles vanlig grabb och just som sagt springa ute som alla andra?
Jag tycker mina föräldrar gjort ett bra val att flytta ut till Drottningholm. Så vi kan vara ute där och när vi var små och inte utsatt oss för mycket massmedialt. Men det är självklart, som barn kanske man vill liksom vara ute och springa och leka ännu mer. Utan kanske den pressen, man ska säga.
Och livvakter och...
Ja, precis. Det blir en väldigt konstig situation. Men det gick bra. Jag tycker att det var så bra som det kunde bli, tror jag.
Kunde prinsen ha några vanliga kompisar?
Oh, ja.
Helt vanliga från alldeles vanliga miljöer?
Ja. Jag har bara två barndomskompisar sedan... Ja, jag tror att vi var tre när vi träffades.
Och som inte alls har samma bakgrund alltså?
Nej. Två vanliga killar i Bromma. Och vi är fortfarande bästa vänner.
Vad sa de första gången när de kom till slottet?
Jag tror de hade väldigt stora ögon, tror jag. Men å andra sidan, när man var så pass liten så jag tror inte, man förstår nog inte riktigt vad det är. Slottet och vakter och personal och sådär. Det är kanske senare när man kanske blir runt 10 när man börjar förstå. Kanske är plötsligt öppna ögonen och så. Oj. Nej, men det är... Jag vet inte. Men det är bra.
Eres majestäter, fru talman, herr statsminister. Som armprins faller från min denna dag på mig ett ansvar att vid förfall för hans majestät konungen och kronprinsessa Victoria att träda in som tillfällig riksföreståndare.
18-årsdagen var en viktig sak. Den skildrades i medierna. Vad betyder den för prinsen? Var det något extra som hände då?
Ja, man blir väl mera... vuxen kan man inte säga att man var. Men att man kanske blir mera uppfattat som det, kanske. Så det är väl kanske den stora personliga grejen.
Och dessutom ett ökat konkret ansvar.
Ja, visst.
Arvprins.
Ja, precis.
Kändes det på något speciellt sätt? Kändes det som, nu får jag ett extra ansvar, nu får jag extra mycket tryck på mig att göra bra ifrån mig?
Ja, precis. Man känner, som du säger, ett större ansvar.
Som vi var inne på, likheten med pappa. Om till exempel det här med bilar, varifrån kommer det intresset? Är det rakt från pappa?
Jag tror det, eller ja, det gjorde det. Men jag tror också lite det är från prins Bertil. Men främst är det från pappa, självklart.
Vad är det som är så roligt?
Ja, det är svårt att säga. Motor, mycket hästkrafter och fart. Jag gillar att åka skidor fort eller segla och sånt. Men det händer och rör på sig.
Och racinglicensen är ju klar nu också.
Ja.
Grattis.
Ja, tack.
Betyder det att prinsen vill satsa på verkligen på allvar och tävla med proffsen?
Det är väl en grej som ja, tiden får avgöra och se hur det utartar sig. Men jag tycker det är väldigt intressant, eller intressant, men jag tycker det är väldigt kul. Och får se vad som händer, om man kör eller inte. Men jag har i alla fall möjligheten att ja, ska säga, få köra på banan.
Men det är alltså en riskabel verksamhet, det vet vi. Vad säger mamma och pappa om prinsen kör i våldsam fart i en snabb bil på en tävlingsbana?
Det är självklart delad, tycker jag. Men jag måste säga, egentligen är den inte så extremt farlig som man tror att den är. Det finns sporter som är betydligt farligare än då bil. Racing.
Men det händer olyckor?
Ja, jo, självklart.
När det nu handlar om att köra fort, hur fort gick det egentligen? På väg hem från Gelleråsbanan? Det har ju stått mycket i tidningarna. 160.
Ja, det har stått väldigt mycket. Och jag kan säga att inget av det stämmer överhuvudtaget.
Det gör det inte?
Nej. Vad som är bra att köra på racing om man tycker om att köra fort, är att du får köra, liksom, man får köra så pass fort som man vill, eller på banan, eller vad man klarar av. Och när man kommer ut på vägen så känner jag att jag behöver inte köra fort för att jag har kört.
Andra intressen då, det gick ju ruskigt bra i Vasaloppet. När jag nämnde tiden för de Vasaloppsåkarna på mitt jobb, så blev de som fjolådor i ansiktet, 6:21.
Okay. Ja, tack. Ja.
Men 48 minuter snabbare än pappa, vad sa han?
Jag tror man lite häpen. Men både och, tror jag. Samtidigt som man var lite färgad, men förvånad, så samtidigt så var han glad för min del.
Stämmer det att Victorias Daniel har ökat ditt intresse för bodybuilding, att gå på gym?
Nej, inte för bodybuilding direkt, men kanske mer
styrketräning.
Ja, kanske, ja. Det är väl mer att man förstår att kanske för att må bättre fysiskt, att man liksom fortsätter att hålla en ganska jämn nivå med träning, och därav mer styrketräning, självklart. Men jag tror det är viktigt att man liksom fortsätter att hålla igång.
OS i Aten i sommar och prinsen får en uppgift. Berätta.
Ja, jo. I början av juli så ska den här olympiska elden ska springas i Stockholm. Och där kommer jag få en att springa sträcka. Så det ska bli lite spännande att springa med den olympiska facklan.
Ett hedersuppdrag.
Ja, verkligen. Verkligen. Intressant.
Ska prinsen ner till Aten?
Jag får se. Jag hoppas det. Det ska vara väldigt kul att åka ner.
Designintresset då? Här är ett omslag som prinsen har designat. Det blev inte så dumt.
Nej, jag tycker det blev väldigt bra. Nej.
Hur allvarligt är designintresset? Är det någonting prinsen kan tänka sig att satsa på?
Jag tycker det är väldigt intressant. Det är det. Så vi får se vad som kommer hända och hur det utartar sig. Men jag, självklart, jag tycker det är någonting som jag skulle kunna tänka mig göra.
Tillbaka till det här med uppmärksamheten igen. Det är ju inte bara prinsen som blir uppmärksammad, utan också alla de omkring prinsen. Ja. Nu tänker jag på Emma, som du har haft ett förhållande med i 5 år. Hur medveten var hon om det här när ni träffades?
Alltså, jag tror att det spelar ingen roll vem det egentligen är, främst i Sverige, främst i alla fall. Så har alla som kanske man träffar en idé hur man själv kanske är som person, vad man har sett genom massmedian till exempel.
Känner du att du måste skydda din flickvän från allt för mycket offentlighet?
Ja. Eller jag vill försöka låta dem som är i mina närmaste krets liksom, att inte sättas för den pressen heller. Vi försöker låta dem göra sitt också.
Lider hon av det?
Ja, det blir samma sak där. Det blir annorlunda. Får andra ögon på sig kanske.
Fråga från en av mina söner. Mm. Vad äter ni för mat en sån här vanlig onsdagkväll?
Vanlig onsdagkväll? Då skulle vi nog äta kanske spagetti och köttfärssås.
Vem lagar maten?
Emma.
Inte du?
Jo, det händer. Det händer. Men jag kanske inte lika duktig.
När man tänker på vänner, måste prinsen alltid tänka på vilka vänner som du skaffar? Att man måste kunna lita på alla vänner?
Givetvis. Självklart.
Hur vet man när någon är en vän?
Det gör man inte till 100%. Det är svårt att veta, det är svårt att liksom sätta sig in hur de tänker. Men det är väl någonting man får liksom försöka känna på sig att det är en bra person. Och att han eller hon ser mig som den personen, och det är därför då, den här personen vill vara kompis med eller vara med mig. Så det är klart det är en svår situation.
Är det många lycksökare som söker sig till prinsen och prinsessorna och vill vara nära, så att säga?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Men som jag sa, det är svårt att kunna skilja på de som är lycksökare och de som då, om man får säga, genuint vill vara vän.
Talar ni syskon ofta om det här?
Ja, det händer. Det händer.
När hovet har varit fått kritik, som det ibland har varit under det här året. Det har varit ett ganska händelserikt år. Hur känns det?
Det är självklart med den kritiken som har varit nu. Det sätter ju en press på alla. Både i familjen och i hovet. Och det, liksom, det drabbar många.
Vad har känts svårast?
Nej, det... Hur massmedialt, hur det vinklas. Det är väl det som det är alltid svårt för det svenska folket att få en insikt hur det egentligen var. Om de inte får hela sidan av kakan, om man säger så. Så det är väl den frustrationen att det är inte riktigt kanske rätt information som sprids.
Jag har tidigare talat med Victoria om det här med uppmärksamheten också. Mm. Trycket att som känns att det är ett ofattbart starkt tryck. Inte minst, sa Victoria, för att hon har dyslexi. Mm. Hur känner prinsen dig i sådana här sammanhang? Att man måste förbereda sig extra mycket för varje uppdrag.
Ja, självklart.
Det är samma sak för prinsen?
Ja, jag har också dyslexi, så det är självklart det präglas lite det man gör. Om man ska inviga något eller hålla tal eller en intervju, att man får tänka lite extra. Det är svårt med formulera ord rätt och så.
Något du måste jobba med ständigt, gör du det?
Försöker. Men det är ju alltid svårt att tänka på det och jobba hela tiden. Men, det är svårt.
Prinsen föddes ju som kronprins, men är nu arvprins, och det är Victoria som alltså tar över. Mm. Hur känns det? Vad anser prinsen om det? Författningen ändrades.
Ja. Det är svårt att säga hur hur det skulle sett ut om det inte hade ändrats. Det är väldigt svårt, men jag tycker att som det är nu så tycker jag att Vittoria gör ett väldigt bra jobb. Och jag vet inte om jag skulle kunna göra ett bättre jobb än vad Vittoria. Så jag tror hon är väldigt duktig. Så, ja.
Kan det rent av vara en lättnad att slippa ha det extra tryck som Vittoria har på sina axlar?
Ja, ibland. Men jag kanske kan få göra mera, till exempel min distans eller min grafisk design. Självklart kanske kunde gjort det också, men kanske inte i till samma grad som jag kanske får möjligheten att göra nu.
Nu är det en festvecka. Det här är en intensiv vecka. Mm. Ikväll, onsdag, är prinsen nere i Köpenhamn på party med de unga.
Ja.
Hur känns det?
Nej, det ska bli kul. Var några år sedan vi träffade sist. Det ska bli kul.
Är det roliga, avspända tillställningar det här?
Ja, det måste jag säga. Det tycker jag.
Eller är det mycket att man måste gå och passa på sig och vara liksom formell och så? Eller hur mycket kan ni koppla av?
Självklart blir det ju liksom att man får tänka på vad man gör. För det är mycket, mycket ögon som tittar. Men samtidigt så brukar det vara väldigt avslappnad stämning. Alltså inom då, ska säga, gästerna. Det tycker jag.
Vad händer imorgon då?
Imorgon kommer det vara en ceremoniell händelse på in i bakgården här. Och sen så privat så kommer det vara en liten middag hemma.
Hur många bjudna?
Så det är helt 100. Jag vet inte om jag ska veta, men nej, det blir väl några vänner. Familj och vänner.
Har prinsen bestämt maten?
Samspråk. Ja, det blir lite olika. Inte bara svensk, utan lite utländsk touch på det.
Känns det högtidligt att fylla 25?
Det är lite märkvärdigt. Det är det. Men ändå inte så jättespeciellt, tycker jag. Det känns kanske att man måste bli mer vuxen, men just nu känns det inte det.
Grattis på födelsedagen i förskott.
Tack.
Giftermålet mellan kronprins Fredrik och australiensiskan Mary Donaldson. Mary Donaldson, ska naturligtvis heta, kungligheter från hela världen, var på plats i Köpenhamn, som till dagen till ära gjorts till en enda stor festplats.
Limousin efter limousin. Kungar, drottningar, prinsar och prinsessor. Några ur mängden. Den danska drottningen Margarete. Vår egen kungafamilj ställer upp för kameran. Den spanske kronprinsen Filip med blivande fru. De gifte sig senare i maj. Och så prins Håkon och kronprinsessan Mette Marit. Och så vidare, och så vidare. Ja, i eftermiddag gavs ännu ett tillfälle för kungligheter från hela Europa att sola sig i glansen av varann. För populära är de. Och så är det med utvecklingen att samtidigt som EU blir allt större och gränser rivs, så växer behovet av det nationella, det traditionella. En undersökning visar att 82% av danskarna stödjer kungahuset. Och analytiker menar att det speglar en oro för att globaliseringen hotar det nationella. Och inte är det väl färre som stödjer kungahuset efter dagens sagobröllop. Så idag hyllar danskarna det nationella och förstås det vackra brudparet, kronprins Fredrik och Mary Donaldson, numera kronprinsessa av Danmark.
Som en äkta hustru bör leva med sin äkta man. Intill döden skiljer jag all.
Ja.
Så giv hinanden hånd därpå.
Ja.